Hej och välkomna till det 83:e avsnittet av Lilla Drevet. En podcast som görs i samarbete med det som i folkmun brukar kallas för Aftonbladets kultur.
Ja.
Mm. Men facktermen är Aftonbladets agrikultur. Nej.
Facktermen är oförskämda leninister.
Vad tidigt. Veckans konstigaste skämt kom.
Vad sa du? Agrokultur?
Jag vet inte vad jag sa. Agrikultur. Jag försökte.
Ja. Jordbruk.
Ja, något. Jag får sitta och leka med ord. Och jag får sitta och ha en, så här, en sån Povel Ramel.
Men du tänkte inför den här påan att jag behöver inte skriva det. Det kommer i stunden.
Det och, är riktigt härlig stämning här. Mm. Och det är bubblar av glädje.
Hård och hjärtlig. Och så vidare.
Mm, precis. Ni heter ju Ola Söderholm och K. Svensson.
Just det.
Mår ni bra?
Ja.
Ja, men det är bra.
Vad kul att Riksbanken uppmärksammar olika gamla svenska kulturpersonligheter genom att avbilda dem på sina nya sedlar.
Mm.
Och också kul att de har valt nummer som passar ihop med de här kulturpersonligheterna.
På vilket sätt menar du?
Ja, liksom att de har valt någonting som är tema för att man lättare ska komma ihåg olika saker om de här personernas liv. Eller hur? Alltså att Ingmar Bergman är på 200 kronor sedeln för att han har varit gift med 200 Dramaten skådespelerskor.
Just det, det är bra.
Det är någon slags numerologi här som du har, eller vad det heter.
Precis. Mm. Eller att han tvingade Harriet Andersson till 200 aborter under inspelningen av Sommaren med Monica.
Jag kan höra ett bra skämtupplägg när jag hör det. Varför är Lindgren på 20-lappen? Är hon det?
För att det var den summan som hon själv ville betala i skatt till svenska staten. Mm. Om Astrid Lindgren själv hade fått bestämma så hade det varit en 20-lapp.
Astrid sa ifrån när hennes skatt var 102%. Det ska det raljeras över här. Uh-huh. Jävla landet.
Evert Taube är ju på 50-lappen självklart därför att 50 kronor är ju känt den summan han betalade flickan i Havanna för en avsugning. Och också generellt liksom, det var hans standardpris. Yeah. När han köpte sex av olika kvinnor i tredje världen, då var det 50 spänn.
Jag tror det kan ha varit generöst. På en...
De sa kanske 100 kronor, Evert sa 50 spänn. Det är min summa och det är just därför han är så intimt förknippad med just 50-lappen. Och nu får han också pryda sedan. Ja, men...
En flygande start.
Tack för att ni har varit så jävla generösa.
Men jag tycker det har lite... Det är märkligt att man kan byta sedlar utan att man märker det så mycket. Jag har knappt märkt av att vi har nya sedlar. Så det är därför jag inte riktigt är så där. Jag vet inte vem som är på alla. Annars hade jag varit och huggt mer.
Ja, jag förstår.
Mm. Så där.
Jag har ju känt mig deprimerad över att leva i ett land där man kan ha en sån nyss död barnboksförfattare på en sedel.
Du tycker historien skulle fått utvisa om hon verkligen var så bra eller inte?
Ja, jag tycker det är något med det här ängsliga, trendkänsliga, rotlösa Sverige. Nu när vi pratar om nationell samling och så mycket. Att, ja. Alltså sedlar i ett riktigt land. I ett riktigt land så fanns sedlar. Det är bara kungar och presidenter.
Det ska vara en örn med ett blodigt svärd på innan du är nöjd.
Ja, men någon fältmarschalk från 1600-talet kanske.
Min fru säger att de nya sedlarna är för turisternas skull. Att det är därför vi valt sådana kändisar.
Ja, men är det inte grejen att Sverige är ett land för barn, brukar ju vissa säga. Och då är det väl, alltså, om man vill lansera på riktigt.
Men turister är ju också lite som barn. De köper ju sådana saker som barn gillar.
Men det här var
med t-shirtar.
Var en vindflöjel och liksom flyga på nästa liksom. Man kan tänka att det är liksom en hashtag-kampanj bort att säg nabo säg hamnar på 100-lappen.
Det får inte hända.
Sara Larsson får ta över Dag Hammarskjölds plats på 1000-lappen.
Det har varit någon kritik att Birgit Nilsson tydligen porträtteras från någon slags Wagner-opera. Det finns en kritik mot att hon är då förespråkar antisemitism.
Aha, ja.
På 500 kronor sedan. Det är synd också att det är så hög valör. För man tänker att det är många judar kommer att ha den sedan. Och bli påminna om det Agnes. Är...
Känner ni till rättviseförmedlingen?
Ja, ja, ja.
Yep.
Ja, det gör ni nog. Det gör nog de flesta eftersom de är så bra på att synas och höras. Det är en av fördelarna med reklammänniskor. Att de är så himla duktiga på att synas och höras. De har listat ut hur det här kluriga spelet funkar. Och därför är de våra hjältar. Rättviseförmedlingen, toppenprojekt, hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Mm. Det är deras grej, expertområdet. Att de kan hitta kompetens som kanske inte är vita medelålders män. Eller något annat som vi är vana vid.
Ja.
Just det stämmer bra.
Ja, man är inne i en... Att man bara lyckas välja vita medelålders män så kan man gå in... Ta hjälp av dem så har de en lista på
du andra sorters människor. Så här, ditt styrelserum luktar Baba Ganoush. Aha, du har fått hjälp av rättviseförmedling. Din pappa diskar inte här. Diskar din egen mänskopp. Kanske står i köket på Svenskt Näringsliv. När rättviseförmedlingen varit där.
Mm.
Så man kan alltså vända sig till den här tjänsten rättviseförmedlingen har och få hjälp. De är ingen arbetsförmedling men någon slags konsulter, om jag fattat det rätt. Så hjälper ditt projekt, din organisation eller din mediala plattform att hitta kompetens som bryter mot normen. I våras blev de kontaktade av Kulturdepartementet och fick uppdraget att bredda deras nätverk. Och resultatet var en lista med 334 namn som lämnades in till Alice Bakunke.
Jag får fråga en sak, en superdum fråga.
Ja.
Vad är Kulturdepartementet någonting? Mm. Nej, men alltså, fattar du menar?
Ja, jag fattar, jag fattar.
Alltså vilka är, för det är väl ett gäng då, antar jag.
Ja, men jag tyckte först att det var en dum fråga, men sen om jag skulle svara på den, det är väl...
Men att bredda deras nätverk, vad betyder det? Att, är det att rekrytera till människor som ska jobba där, eller är det vilka de ska...
Det är nog liksom
typ, ett höra av sig till när
eller kanske
då?
Bara veta att de finns.
Men är det tjänstemännen som jobbar på det departementet som ska ha en mer blandad bakgrund?
Även, eller? Nej, men det behöver inte vara liksom... Alice Bakunke är ju inte tjänsteman. Hon är politiker.
Ja, det finns väl både politiker och tjänstemän.
Ja, ja. Nej, men kanske... Jag antar det om det är ju kulturpolitik. Vem ska få kulturpengarna? Kanske denna jazztrombonist från Zimbabwe. Vem vet?
Men är det... Vem de ska ge pengar till? Eller
inte ge pengar, men alltså bredda nätverk. Jag kunde inte hitta något liksom tydligare än att här är en lista. De här människorna finns också nästa gång vi behöver kompetens. Jag tror inte det är... Jag tror beställningen bara har varit ta fram en lista på lite nya spännande namn som vi inte hade innan.
Mm, okay.
Den har i alla fall kritiserats, den här listan. För att det var bara folk med konstiga namn på den. Att liksom... icke-etniska svenskar skulle haft någon slags förtur, kan man läsa in i mellan raderna då. Det är inte så bra kritik, eftersom det var själva syftet med listan, att bryta den vithetsnormen.
Men, du menar att när du ser konstiga namn så menar du att det var icke-svenska?
Alltså det var inte mina ord, alltså att vara icke-svenska namn.
Okay. Det var, och sen blev folk sura
för att det var det.
Ja, deras uppdrag var att hitta människor då med sitt andra... citat konstiga namn.
med andra bakgrunder.
Ja, och... Men sen så har de fått kritik för att det bara var människor med andra bakgrunder på listan.
Men den kritiken kom kanske från ett ställe där man inte behöver liksom ta hänsyn till den så mycket.
Har du varit inne på nordisk.nus forum och hittat
varje gång
någon?
Jag startar upp min webbläsare så öppnas den nog. Jag kan inte göra mycket åt det. Jag har inte så mycket att säga om det, att det var liksom icke-etniska namn då på listan, eller vad man ska kalla dem.
Mm.
Jag reagerar på att nästan alla, kanske 80% var bosatta i Stockholm. Att det var en sån betydande övervikt av Stockholms människor.
Mm-hmm. Men ska du rättviseförmedlingens ass?
Nej, men det ska jag inte göra. Så för att jag vet hur det funkar, sådana här grejer. Att man kan alltid, man täpper till en lucka liksom, och så börjar det liksom spruta vatten ur någon annan. Att det funkar liksom inte att vara totalt.
Du tar på dig hatten som är i bråsare. Kränkt bråsare.
Ja, men kanske lite då. Jag tycker inte att det är så bra att all kultur ska koncentreras till Stockholm. Det är väl klart att många som jobbar med kultur råkar bo i Stockholm. Men det är ju samma sak. Det råkar väl vara många medelålders vita män som sitter i bolagsstyrelser också. Det är väl något man ska förändra. Strunt i det egentligen. För jag tänkte mer, det var svaret på... De fick den kritiken också, såg jag på sin Facebookgrupp. Varför är det så himla mycket stockholmare på er lista? Mm-hmm. Och det var det svaret som jag tyckte var lite spännande. rättviseförmedlingen svarar nämligen så här. Det är vi alla rättviseförmedlare som tillsammans har tipsat till listan. Så vi har inte valt vilka som kommer med. Och alla rättviseförmedlare är då alla som är med i rättviseförmedlingens Facebookgrupp. En grupp som det ju inte krävs någon kompetens för att vara med. Utan man klickar ju like på en knapp. Mm. Vem som helst kan gå med och tipsa om vilka kulturdepartementet ska jobba med. Då ville någon veta vilka urvalsmekanismer gick till. Varför just de här 334 namnen? Hur sållade man bort dåliga, opassande personer? Rättviseförmedlingen svarade, vi gör inget urval. Utan alla som blev rekommenderade kom med. Om de själva bekräftade för oss att de ville vara med.
Alltså alla som någon skrev i Facebookgruppen, den här personen, och då kom den med?
Yes.
Okej. Okay.
Så Rättviseförmedlingen fick alltså uppdrag av Kulturdepartementet. Kan ni hjälpa oss att bredda våra nätverk? Absolut. Vi sätter vår bästa konsult på att skriva en Facebook-uppdatering och fråga i Facebook-grupp.
Mm.
Sen sätter vi vår allra bästa copy-pastare på att ta alla namn som de tipsat om. Klistra in i ett Word-dokument. Detta dokument skriver sen vår allra bästa utskrivare ut. Och sen lämnar vår bästaste i hela världen ordförande över listan till Sveriges kulturminister. Lite slappt, tycker jag.
Men är det inte liksom bara som en brainstorm så här? Ni vet, när man har en brainstorm så finns en sån regel att man alla förslag, och sen är det kulturdepartementet som får sitta där och välja.
No judgment during brainstorm.
Nej, okej,
okay. Så, ja, kan man, tack för att du kom med ett förslag. Man får inte säga nej.
Men det känns som att det är bara halva jobbet i och för sig. Det är första delen.
Det är nästan den jobbiga delen kvar, att den att sitta och skriva ut alla tokiga idéer som kom upp. För detta jobbet betalade kulturdepartementet 72 000 kronor. Vilket inte är så mycket pengar.
Nej.
72 000 kronor, det är en löjligt liten summa. Men å andra sidan fick de ju också löjligt lite för pengarna, va?
Ja, det 72 000 känns inte som så mycket i sammanhanget. 72 000 är ganska mycket om det enda man gör är att göra en uppdatering på sin Facebook-sida i för sig.
Och inte göra något.
Men de har ju jobbat med att jobba upp sitt nätverk, eller hur?
Ja, absolut.
Liksom, absolut.
Av tipsare.
Säljer ju sitt.
Men grejen är ju att de har jobbat på att få många medlemmar. Det är ju inte en så här superkompetens som krävs för att vara med och tipsa i den gruppen. Om de liksom inte har något urval sen.
Men det är, nej, men det är ändå, det finns ju något i det att det tog inte den tiden det tar att göra en Facebook-uppdatering. Det tog 10 år att göra det här jobbet. Eller hur länge de har funnits.
Och skaffa 70 000 medlemmar, ja.
Mm.
Jo. Men det underlättar ju av att det inte krävs något för att vara medlem. Man behöver inte kunna något om till exempel kultur. Men det spelar ingen roll, för att det var inte så dyrt. Och kulturdepartementet är nöjda. Så jag skriver Rättviseförmedlingen på Facebook. En liten fågel, parentes, okej, kulturministern. Slutparentes, har dessutom viskat i vårt öra att de redan utnämnt en person från listan till Riksantikvarieämbetets insynsråd.
Så att det har redan fått praktiska effekter.
Rani Kasapi är utnämnd. Det är jättebra att Rani Kasapi är utnämnd till Riksantikvarieämbetets insynsråd. Hon var tidigare chef på Riksteatern. Idag är hon kulturchef i Botkyrka kommun. Och så här skriver Botkyrka kommun på sin hemsida om henne. Rani Kasapi har anlitats som expert inom kulturrelaterade frågor av bland annat kulturdepartementet. Så att visst har listan gett resultat. En riksteaterchef har äntligen fått synas. Kulturchefen för Botkyrka kommun har fått ett uppdrag. Kulturdepartementet har breddat sina nätverk i och med Rani Kasapi, som i och för sig redan ingick i kulturdepartementets nätverk, eftersom hon redan tidigare anlitat som expert. Men ändå. Så det här är ju ingen kritik mot rättviseförmedlingen, eftersom de inte gör några urval. De kunde inte hjälpa att en som redan var i nätverket hamnade där. De ställer en fråga på Facebook. Tar lite åt sig äran sen när kulturdepartementet anlitar samma Stockholmsbaserade människor som alltid. Och så tar de betalt. Inte så mycket.
Men alltså, var den här personen redan knuten till kulturdepartementet?
Hon har jobbat där som expert.
Okej, och sen så nu har hon fått ett nytt jobb.
Ja,
och
då, men det är ett gräv och suttit här och liksom knattrat fram till olika hemsidor.
Inget hänga upp oss på, för att vi har ju ändå listan med många spännande namn.
Rättviseförmedlingen skröt om att den här personen hade fått ett nytt jobb inom kulturdepartementet.
Jag tyckte att det var lite strytsam ton, att det var deras lista som hade lett fram till att Rani då hade fått det här jobbet som hon... Ja. Men det ska vi inte hänga upp oss på. Inte att det kostade pengar, inte att det var lite slappt, inte. För att nu har vi en lista. många, många spännande namn. Athena Farrokhzad till exempel. Ett namn som kom upp.
Mm.
Behrang Miri. Alexandra Pascalido.
De här namnen är med på listan.
De är med på listan allihop.
Bianca Kronlöf.
Slut på alla tråkiga gubbar som får alla kulturpengar. Nu är det väl äntligen Bianca Kronlöfs tur. På tiden att kulturdepartementet uppmärksammar någon av dem. Den rådande kulturpolitiken har ju varit helt förödande för Athena Farrokhzad. Eller tänk att vara kulturarbetare och heta Bianca Kronlöf. Tur att de breddade nätverken med hjälp av rättvisförmedlingen, så det blev rättvist.
Mm.
Ja, lite ett gräv tycker jag ändå. Har jag blivit grävande? Ryffelgrisen kan jag kalla mig. Böka reda på guldklimpar.
Men hur många människor var det på den här listan?
Men du har inte vinkat i rasande skattebetalare.
Mm. Nej.
Men det andas lite som en underton.
Ja, lite kanske. 334 namn.
Mm.
Ja, men okej, det var lite futtigt case jag grävde fram. Men jag tyckte bara att de hade en sån smuckton på Facebook.
Det här en fågel kulturministern viskar
ja,
mitt öra.
Det är exakt den tonen. Tagga ner lite på den tonen, rättviseförmedlingen, tycker jag. Ja, det här är ingen kritik mot någon lista eller någonting. Och det var inte så mycket pengar. Och det var många spännande namn. Men ta ner den smucka tonen lite.
Men det är väl deras existensberättningar som de har definierat för sig själva. Att människor med annan bakgrund ska få jobb.
Mm.
Så då måste de banka på trumman varje gång det händer.
Jo.
Och det får de göra, tycker
Ja.
Bara ta ner den smucka tonen.
Ta ner den smucka tonen.
Pytta lite. Som en pyt. Det är det du efterlyser.
Det är, inte,
det, är det, ja. Det är lite, lite ödmjukhet.
Slå näven i bordet och säga bara pytta lite tonatssänkningen. Pytta.
Det är ingen fel med att... Och banka på trumman sig själv, det är bara ett problem med hur man väger formuleringar.
Ja, exakt. Man måste inte uttrycka sig så vulgärt som rättviseförmedlingen gjorde.
Nej, på sin Facebook som du ändå är inne på.
Jag är inte medlem, jag får söka i sökfältet varje gång jag ska in.
Finkammar den då.
Ja, man hittat fick skrolla ner lite.
Varje gång du liksom ska uppdatera dina register du har över kulturarbetare med icke-svenska namn. De här registerna du samlar. Det du och Malmöpolisen som har sådana listor hemma hos dig själva.
Var glad att någon gräver lite. Vi kan inte bara spela upp klipp från Ring P1 nu.
Men alla 334 namnen kan ju inte ha varit... olika tjejer som har egna humorserier på SVT, SVT Play.
Nej, det var säkert jättemånga spännande typer.
Ja, du menar att det fanns sådana som mer behövde vara på den listan än Athena Farrokhzad?
Ja, jag menar att bara för att de, för jag menar om vem som man skriver in, så är det väl någon som skriver in det liksom.
Ja,
kanske ändå finns folk som...
Det är kul med den människan som sätter sig vid datorn, går in i den tråden och bara skriver Alexandra Pascalino.
Men det var
bara är den människan.
Gjorde inte rättvisförmedlingen samma sak. De skulle så här, har ni några sköna tips på folk till På spåret? Jag kan ta en massa gubbar bara. Och det, så, någon sa, det hade varit skönt att se Nora eller Refai för en gångs skull. Det var kanske den vändans Athena.
Det är en lite annan sak, för där ska det ju vara vem utav alla kända kändisar vill du ha med. Men jag tänker att så här, att eller bara tro att man behöver göra Alexandra Pascalido den tjänsten, att hon ska vara ett av 400 namn som skickas på en lista till kulturdepartementet. Alltså det är ingen, vet du det, det är ingen diss mot Alexandra Pascalido.
Nej,
men
bara
den så här medborgaren som känner att jag behöver gå in här och skriva Alexandra Pascalido så att Sverige får veta om att hon finns.
Alexander Pascalido är så på någon yogaresa som är som Malin Berghagen som kostar så här 100 000 att vara med på och bara täljer deg och bara, orkar börja jobba på kulturdepartementet.
Jag kanske
försöker klicka bort den jävla mejlen från dårar som vill att de ska jobba med så tråkiga.
Ja, men jag tror nästa gång kulturdepartementet beställer en lista så kan de liksom lägga på, eftersom det ändå inte var så dyrt, bara lägga på kanske lika mycket till för att de gör ett urval. Kanske. Bara ta bort Alexandra Pascalido kanske. Det kommer se mindre slappt ut, tror jag. tipsa kanske.
Man kanske
inte
skulle behöva liksom starta en ny organisation som var som Rättviseförmedlingen, fast om man tänker sig att Rättviseförmedlingens nätverk är så här PR, Stockholm, media, kändisar med så här mönstrade tights, så skulle man göra en annan lista som var så här det nätverket som inte de människorna känner eller känner till. En lista med så här utbrända lantisar som sitter i såna orter och har fula kläder och som ingen känner till. Alltså jättesvår rekryterade människor.
Men vi behöver såna liksom
som inte kan skriva.
Är inte det Arbetsförmedlingen?
Nej, men platsbank, de, kan du beskriva? Men ifall nu Kulturdepartementet vill rekrytera oväntat så skulle ju liksom någon kunna göra den listan.
Ja, jag orkade inte göra något riktigt den här veckan.
Okay.
Eller jag orkade inte med politiken. Jag försökte förstå lite det här med dö.
Fattar. Det är inte mycket att förstå, Ola.
Är inte det? Okej, okay. Men då var det lika bra att jag sket i det.
Det finns inte längre.
Nej. Det finns inte?
Nej.
Nej, finns det. Ja, det är mycket att smälta på en gång här.
Ja.
Men jag tänkte bara på en annan sak. Att vi har inga fasta ronder i Lilla Drevet.
Vad menar du med det?
Att det är ett väldigt löst format. Vi har ingen motsvarighet. Vi har inga sådana här återkommande ronder, kallar man det kanske på tv-språk.
Ett fast inslag.
Fast inslag. Vi har ingen sån här motsvarighet till Lettermans top 10-list.
Nej, just det. Nej.
Eller god kvälls önskemiddagen.
Nej, just det. Eller god kvälls gör av mig.
Nej, just det. Väldigt löst.
Vi är långt efter god kväll, kan man konstatera. Mm. När det att ha fasta ronder. Men jag har ett förslag.
Okay.
På en sån här rond.
Ja.
Jag tänkte att vi i Lilla Drevet varje vecka kan ha listan Skavlan publikens tre värsta applåder.
Då måste ju någon av oss titta på Skavlan varje vecka.
Ja, någon av oss.
Det får bli du, Ola.
Så varje vecka kommer Ola rapportera från Skavlan.
Från Skavlan.
Så ser någon, till exempel jag, den kanske inte alltid det. Jag, ser på Skavlan och plocka ut liksom de tre mest plågsamma applåderna i veckans avsnitt.
Jag känner att det är något som vikarien i Drevet kommer få göra. Jag kommer ihåg när jag började jobba i domstol, hade de det här veckans balt. Jag vet inte om de kommer ihåg. Och det var ju så här, när man, den som hade börjat jobba senast fick göra det. Och det var liksom, det var som att diska där, eller vad heter det? Slänga in kolet i ångemaskinen på en sån gammal båt. Det var liksom det sämsta. Sen fick man kanske jobba sig upp och få göra ett annat inslag.
Sen när jag kom in på Pankprego där du jobbade, då fick jag genast klippa ut varje vecka det roligaste ur veckans andra avenyn. Som var någon sorts såpopera som gick på SVT.
Det bästa ur andra avenyn heter det. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vignetten.
Jag lade inte ner mig själv i det.
Ja, men det är ju en sån grej. Det är som att den nyaste vikarien på Aftonbladet ska alltid göra V5-spalten.
Just det.
Sånt skitjobb. Men det är faktiskt, apropå här i domstol, så jag, det är därifrån jag fått kritik om det här med att vi inte har ronder i Lilla Drevet. Mm. Kalle Lind, som var med i Hejdomstol, har sagt ni borde ha ronder. Vi i Hejdomstol hade till exempel veckans Laban.
Ska jag säga någonting? Ja. Han har också en podd utan ronder. Den heter Snedtänkt.
Ja, det är sant. I alla fall.
Ja, men
med två... Ät min skit på en gaffelbit, Kalle Lind.
Eller två fel jag inte äter rätt.
Ja.
Jag
tror inte
tänka.
Man ska sänka vår podd genom att ge sådana här skitdåliga slag.
Eller ska hålla käften. Jag.
Han bara, ni kan inte klippa ut något kul från Skavlan. Och...
Ola bara, Ola bara. Ja. Absolut, Kalle.
Ja, ja, men nu har jag jobbat ganska hårt här utifrån Kalle Linds fyllesvamlande för någon vecka sedan. Och vi borde göra. Så då är det lika bra att vi river av det, tycker jag.
Mm.
Mm. Men ja, precis. Man, någon av oss får ta på sig att se Skavlan och plocka ut de tre mest plågsamma applåderna då i veckans avsnitt. Vi kanske skulle kunna få en fas 3 eller sånt där i och för sig för det här. Ifall
om vi ser alla de sitter i publiken till Skavlan.
Det känns som att det händer väl att någon så här liksom mediamänniska som ska ha praktik kanske hör av sig till sådana som oss. Då kan de få
hör av jobbet. Er till Ola Soderholm @hotmail.com.
Mm. Det finns ju olika anledningar till varför man är helt utmattad och svettig och har hjärtklappning efter ett avsnitt av Skavlan. Eller hur?
Mm.
En påfrestning är att de svenska gästerna ofta inte förstår vad som sägs.
Mm. Det är jobbigt.
De fattar ju så här Skavlans svorska hyfsat. Mm. Men annars är det ju ofta som gäster med gester. Vi tittare ser en textremsa där det står liksom vad den skäggiga rödhåriga från Game of Thrones och turist försöker kommunicera. Så sitter Alex Schulman och Nyamko Sabuni där och kisar och försöker tolka, säga något man ska le åt eller ska man se allvarlig ut. Sen är det också jobbet med den allmänt förvirrade och ostrukturerade stämningen, tycker jag, i Skavlan.
Det var länge sedan jag såg Skavlan, men jag tror det.
De försöker alltid få till ett sådär runda bordsstämning med gäster som är oväntade matchningar som du ska slå gnistor om. Mm. Intervjuerna ska gå in i varandra, det ska finnas något sådär löst tema som man ska kommentera. Ja, men det är så Malala berättar om när hon blev skjuten i huvudet av talibanerna. Mm. Då är det snyggt om Johio också kan hoppa in och berätta om de kränkningar han har utsatts för. De vill ha den stämningen. Kan säga något när han inte blev tagen på allvar som vuxen artist eller något sånt.
Någon frågar, var du tvungen att lära dig läsa? Var du tvungen att gå i rosa peruk?
Caitlin Moran, Maria Montazami och PewDiePie har en diskussion om kulturmannen. Men det är sällan det känns stringent. Det är mer bara så här, vad är det som pågår? Det är så himla så här lösryckta sägningar som inte leder någon vart. Men det som bidrar mest till den sjuka stämningen är publiken, skulle jag säga. Skavlan-publikens nervösa beteende. Skavlan-publikens timing när de tycker att det är på plats med en applåd eller ett gapskratt. Mm. Det är den hårdaste cringe-humorn jag vet.
Okej.
Det är sådana ögonblick alltid i Skavlan att man fattar bara inte vad är det som händer. Hur kan det här anses vara det bredaste och svennigaste och mest harmlösa? För det är ju svårt, Skavlan. Svårt, konstigt, avigt.
Du tänker liksom hela konstverket Skavlan nu? Ja. Inte bara samtalen då?
Ja, alltså, ja, det är väl allt tillsammans. Men jag tycker att det är så här David Lynch-stämning. Skavlan frågar Plura, är du missbrukare? Plura säger, nej, är du? Publiken tjuter av skratt, jublar och applåderar. Mm. Typ Bodil Malmsten säger, jag har nog alltid känt mig ensam. Publiken applåderar. Man applåderar.
Det här är... Publiken kan ju inte kommunicera på så många sätt. Det är som en biltuta i trafiken. De har ju bara applåd och skratt.
Ja, men när Bodil Malmsten säger så, sen kommer en applåd. Det är samma känsla som när liksom en dvärg pratar baklänges i en David Lynch-film.
Men tänk om det hade varit ett skratt. De var det mellan två.
All awkwardheten som de som pratar i Skavlan kan åstadkomma upphöjs alltid till 10 av Skavlan-publikens förmåga att få panik vid varje konstpaus. Och uppfattar den som att nu var det antingen något roligt eller något tänkvärt som sades. Fort, vi måste reagera. Mm. Men okej, vi testar det här segmentet då. Mm. Mm. De tre värsta applåderna i senaste Skavlan.
Ja.
Tredje plats är under en intervju med den norska löparen Monica Körra. Hon var collegeidrottare i USA och blev utsatt för en våldtäkt av tre personer där i USA. Och hon har valt att berätta om det här offentligt, skriva om det liksom för att uppmärksamma och bekämpa problemet. Mm. Hon berättar den här då långa, tunga, hemska historien från händelsen till rättegången. Skavlan säger vilket straff som utdömdes till de tre gärningsmännen.
Två av dem fick livstid, mm-hmm. En fick 25 år. Mm-hmm. Det är... ja.
Rättssystemet fick en applåd.
Ja, amerikanska rättssystemet.
Ja.
Eller de applåderade dem åt ett lyckligt slut som de upplevde.
Kanske,
eller?
Att rättvisa skipats.
Ja, precis. Och jag vet inte, det var... Eller man får verkligen tycka vad man vill om vad det ska vara för straffskala på den här typen av brott. Men det var bara något... Och det kanske inte var det de tänkte på, som sagt. Mm. Men det var bara något så här att man kände inte, oj, vad värdigt det blev nu. Vad värdigt hanterande. Nej. Att det kanske hade varit bättre om man bara liksom... Bara vågat vara tyst och bara ta in då kontemplera det under tystnad.
Liksom
att de straffar, eller att så blev det.
Jag tänker att om Skavlan inte lämnar de här tysta luckorna utan byter ämne eller liksom har en ny fråga, så kan ju inte publiken börja applådera.
Men alltså, det är väl en människa som springer omkring där och
det måste det
och liksom uppmanar dem att applådera. och en människa som inte hör vad som händer på scenen.
Jag undrar om det är applådskylt. Det är ju definitivt en uppvärmare där innan, som jag sa, att ni ska vara med mycket, ni är en viktig del av programmet, ni ska skratta och applådera. Men, eller det är något det där att det är så jävla långt uppehåll.
Ja, men den här långa,
det är en känsla av att, att det är någon som liksom måste liksom upp ur stolen och springa fram och ställa sig framför dem och liksom göra så här applådtecken. Men fortsätt, för jag såg när man också avsnitt av Skavlan och jag undrar om min favorit är med. Jag
känner det kanske det. Många av lyssnarna också undrar nu. I så fall kan det bli en sån grej, lyssnarna tipsa själva, så slipper den Ola som ska klippa ut se hela Skavlan.
Just det.
Ja, just det. Det är bra. Ja, ja, på andra plats på listan över de värsta applåderna i senaste avsnittet av Skavlan, Ebba Witt-Brattström. Mm.
Det var min favorit, hoppas det är det här.
Det var mycket att ösa ur, så att du ska inte ta ut segern nu först. Det finns ganska många Ebba Witt-Brattström-relaterade applåder att välja bland. Men hon får den här frågan om sina två äktenskap.
Mm. Har det varit kärlek?
Ja, det har varit kärlek.
Okej, okay, det är lite väl bra betalt tycker jag. Men det här kan jag förstå applåden på ett annat sätt.
Men nej, alltså nu måste jag säga så här. Det som var innan, precis innan det, var ju så här. Att hon har sagt, kärlek utan jämställdhet är omöjligt.
Mm.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Och då säger Skavlan så här, håller du med om det fortfarande? Du har sagt, kärlek utan jämlikhet är omöjligt. Så där. Tycker du det? Och så säger hon, ja det tycker jag. Och så frågar han, har dina äktenskap varit jämställda? Nej, det har de inte, säger hon. Och så säger han, men har det varit kärlek? Ja, det har det ändå varit.
Mm.
Applåd på det.
Så hon fick applåd för att hon sa emot sig själv?
Ja, eller hon fick applåd för att så här, det hade inte du tänkt igenom. Och det var ändå gulligt.
Just det.
Eller?
Så ja, just det. Eller att applåden kan tolkas fel, för att det egentligen var då en kritisk utläggning om ojämställdhet. Och sen så, det viktiga var ju inte huruvida hon hade varit kär eller inte. Men så applåderar man ändå åt det.
Det är lite viktigt ändå om hon sagt att hon inte kan vara kär om det inte är jämställt.
Hon kan väl vara kär, men hon kan inte ha ett förhållande kanske. Eller?
Och det var väl i och för sig korrekt med att hon har skilt sig. Så då kan man ju tänka så här, det var inte kärlek och jämställdhet, därför var jag tvungen att skilja mig. Eller något sånt där. Mm. Men sen säger man så här, men var det kärlek? Ja, det var. Och då bara, det är lite som att
kärleken vinner.
Kärleken segrar, ja. Applåd på det. Eller?
Mm, ja, jo, jag borde.
Det här är min bästa applåd.
Okej, okay, jag borde kanske haft med, eller förklarat hela sammanhanget bättre. Men jag tycker ändå bara som isolerad grej, oavsett vad, att det är något i grunden väldigt debilt i att fråga någon, har du varit kär i dem du var gift med? Och den personen svarar ja, och sen så jublar 200 människor i en tv-studio.
Ja.
Ja. Och på första plats, värsta applåderna i senaste Skavlan, återigen en reaktion på Ebba Witt-Brattström.
Mm-hmm.
Det är under intervjun med Sindre Finnes. Han är gift med Norges statsminister Erna Solberg, och han är där för att prata om det.
Uh-huh.
Och Skavlan bollar över till Ebba under intervjun och frågar om Sindre är en hjälte, en manshjält som Skavlan kallar det.
Mm.
En manshjälte, Är han en feministisk förebild för andra män eftersom han klarar av att vara gift med statsminister?
Jag tycker han är storartad. Och om det värsta han har sagt då när han har gjort bort sig är att han har rosat sin kon, så tycker jag att han är helt... Alltså jag sitter stum av beundran för dig.
Fast det är ju mycket det här hänget mellan punkt och applåd.
Mm.
Att det är så långt.
Ja.
Ja, men det kändes också som att vinkeln, eller man har hela grejen så här, ja, varför ska hon svara på det? Liksom, så här.
Ja,
alla hennes frågor, hon kom in där så var det så här, är Leif GV en jämställd man? Är Leif GV feminist? Är den här mannen en man? Är den här mannen en hjälte?
Mm. Ja, men det är den där...
Och så sitter hon mitt emot dem. Eller jag vet inte, det blir liksom svårt för henne också att säga...
Mm. Men det är också den där bara norska farbrorn som är civilekonom och gift med Erna Solberg. Han säger, ja, jag lagar väl mat ibland. Ska han sitta där, sen ska han få ett sånt konstigt bara kärlekstal. Skavlan ska tvinga fram ett kärlekstal från Ebba Witt-Brattström. De sitter en meter ifrån varandra. Du är storartad, jag är stum inför dig. Sindre.
Ja, men här vi...
Och så ska konstpaus. Applåd.
Men jag tror att publiken applåderar bara för att de känner någon måste rädda detta.
Ja, men det gör de ju inte. Alltså det är bättre. Alltså de ska verkligen inte vika ner sig, tycker jag, i den här tysta leken då. Ifall det är Skavlan håller på att leka med dem. Men det är kanske dåligt av Skavlan att han låter det hänga så länge.
Men när de klipper... För det här är ju klippt där programmet. Kan de inte liksom tajta lite att applåden så kommer snabbare?
Det kanske de har gjort, det kanske var så här 20 sekunder.
Skavlan sa, det är inte trovärdigt med kortare paus.
Ni måste vibrera in den här otroligt mäktiga stämningen av rörelse. Vi känner att det händer men... något jävligt spännande nu på scenen. Det var två människor som möttes och kände något.
Det är ju ändå liksom, Skavlan kanske jobbar i ett så liksom svårmätbart liksom yrke. Så att man kan mäta sig, man kan kolla vad man har för lön, man kollar vad man har för tittarsiffror.
Mm.
Och så kan han räkna applåder. Och så kanske han fått en sjuklig hang-up så han lämnar de här pauserna. Och publiken är bara människor. Kan det inte vara så? Att han blir tokig om det inte är applåder. Alla vet det.
Ja. De borde inte ha publik kanske bara.
Eller
gäster.
Ja. Eller programledare. Eller sändningstillstånd.
Mm. Ja, men jag blir alltid chockad över hur weird stämning det är varje gång jag ser det. Att, ja, men just det, att jag kan inte förstå att det är det här som alla svennar tycker är så här, bara någon friktionsfri underhållning. Jag tycker att det är skräck.
Men det är kanske att man tänker så här, att nu sätter vi GV och ett våldtäktsoffer jämte varandra. Gud, så hemskt det hade kunnat bli. Nu blev det bara liksom lite obekväm stämning. Vi räddade med några applåder.
Mm.
Vi fick det att funka.
Ja, just det.
Att det är det man tycker att Skavlan är ett geni.
Varje Skavlan-avsnitt är liksom en knipa som man har en timme på sig att ta sig ur. Och pussla ihop de här människorna.
Man ska spela den. Ja, men en sån Mission Impossible-låt borde gå i bakgrunden hela tiden.
Mm. Det var listan i alla fall. Vi får se ifall det här fastnar då.
Vi ser att det blir en långkörare.
Mm. Okej, okay. Värsta applåderna i senaste Skavlan.
Värsta applåderna i senaste Skavlan. Badoo-pidoo.
Vi får be Carl-Johan Lundgren göra en jingle kanske.
Japp.
Läste ni intervjun med Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i DN för ett par veckor sedan?
Nej,
jag har läst den.
Den har varit lite omdebatterad för att hon sa något om terroristutseende, bla bla bla. Så det kanske ni har hört. Men det var inte det jag tänkte snacka om.
Nej.
Jag tänkte snacka om en annan sak som hon tar upp i den här intervjun. Hon pratar nämligen om några problem som Svenskt Näringsliv har identifierat gällande så kallade okvalificerade jobb i Sverige. Alltså till exempel jobb som städare. Närmare bestämt så är det två problem i relation till så kallade okvalificerade jobb som Carola Lämne tar upp i den här intervjun. Jag läser högt. Vi kan inte fortsätta höja ingångslönerna och det behövs mer stolthet i att ta dessa jobb. Det är så två parallella problem som Svenskt Näringsliv har identifierat gällande städjobb. Ett, att de är för välbetalda. Och två, att attityden till de här jobben i svenska samhället inte är tillräckligt positiv.
Mm. Det är lite svårt att få att båda hennes önskningar ska uppfyllas då, för att många menar kanske att det här står i relation till varandra.
Ja, precis,
att det är svårt att sänka och lön och få högre status.
Det är ju vanligt när man pratar om andra saker, till exempel lärare. Då kan man säga så här, vi måste höja deras status, ska höja deras löner.
Mm. Men
man säger inte, vi ska höja statusen på läraryrket och det ska vi göra genom att sänka deras löner, ta bort deras fackliga rättigheter, ringa in dem på sms.
Nej, men det är olika. Men vad spelar det för roll för henne om folk är stolta över sina jobb eller inte?
Det spelar roll.
Ja, för att det är ändå... Det spelar väl ingen roll om folk bara går och gör det?
Nej, men jag vet inte heller. Jag kan faktiskt inte svara på det. Men hon återkommer till det ganska ofta. Och hon exemplifierar också senare med...
För tacksamhet hade jag kunnat förstå så här, att man på någon nivå så att man känner tacksamhet för den som ger en ett jobb. Men stolthet är liksom nästan omöjligt att bara frambringa så för ett städjobb. Om det verkligen är mot alla odds man lyckas bli städare, då kan man känna stolthet. Men mer över sig själv då än sitt jobb kanske.
Det är ett exempel på den här då senkapitalismens maktutövning, att de vill ha lydnad i känslor också.
Jo, men stolt. Ja.
Men jag tänkte liksom att det var liksom något intressant, eller något väldigt originellt. Det var en superoriginell tanke som Svenskt Näringsliv hade, att just när det gäller städjobb ska det finnas liksom två parallella rörelser i samhället. En slags graf, tänker jag, där städars löner successivt liksom sjunker och sjunker och sjunker, samtidigt som statusen på städjobbet då successivt ökar och ökar. Så blir det så två rörelser som bildar ett stort kryss här, på någon slags diagram. Hur ska det gå till? Vad är mirakelmedicinen som ska göra att statusen på ett jobb kan liksom gå upp samtidigt som lönen ger mindre, blir mindre och mindre? Jo, jag läser högt igen här från intervjun. Då står det så här. En idé från Svenskt Näringsliv är att börja kalla enklare arbeten för vardagsjobb för att få bort en del av stigmat kring dem.
Ja, enklare jobb till vardagsjobb, att det är alltså, ja, varför är vardag så glammigt och hög status jämfört med enkel? Ja.
Men jag tror det bästa sättet att få upp stoltheten är att höja ingångslönerna svinmycket, för så att arbetslösheten ökar riktigt mycket, så att man blir stolt att man, om det bara är 10% som har ett jobb, då är man ju stolt oavsett vad man gör. Liksom.
Ja.
Det har ju inte hit. Men just det är samma dilemma vi är inne på här. Att det är svårt att få båda.
Jag tänkte att det var lite slappt med vardagsjobb. För att jag tänkte att jag undrar om det var samma. Att det kanske är det samma kille på samma PR-byrå som var han som kom på det här med att Carema bytte namn till Vardaga.
Mm.
Så de frågat honom. De bara ringt så här. Vad ska Carema? Carema kan heta Vardaga. Vad ska enklare jobb? Kanske heter vardagsjobb.
Hade inte Felix ketchup det också? Kina. När ska man äta ketchup? Vardag.
Att samma?
Vardag är väldigt positivt.
Det kan vara samma. Jag tänkte att det är samma person kanske. En slö kille på en PR-byrå som har samma, skickar samma mail till alla.
Det kanske finns någon slags trygghet. Och,
även den Åhlénsången. Tack för idag. Tack för en helt vanlig dag idag. Att man är liksom, det är positiva konnotationer kring vardag. Ja, vardagsjobb i alla fall. Jag tror inte det kommer att höja statusen.
Nej. Men en som tyckte att det här var faktiskt en väldigt bra idé, till skillnad från dig, Kringland, och som måste ha läst den här intervjun väldigt, väldigt noga med ett splitternytt pennskrin bredvid sig, kanske med nyvässade blyertspennor i, kanske pennor med såna här tofsar högst upp och en sån överstrykning, kanske en gul överstrykningspenna i högsta hugg, där hon satt och markerade det allra mest tankeväckande i Carola Lämnes ord. Och det var den här personen som man kunde höra i partiledardebatten i måndags.
Sverige har en av de högsta ingångslönerna och därmed också en av de lägsta antalet enkla vardagsjobb.
Vardagsjobb.
Där redan satt sig.
Ebba Busch Thor berätta för fröken Carola Lämne att hon har lärt sig alla sina Svenskt Näringsliv-glosor. Helt själv.
Mm.
En sån riktig liten Svenskt Näringslivs-kluggis. sitter längst fram och viftar i ett partiledardebatten och väntar på ett tillfälle att få visa fröken Carola Lämne hur duktig hon är på att använda alla nya ord som de har hittat.
Men ska alla lätta jobb är det? Alltså McDonald's är också ett vardagsjobb.
Ja, alla lätta jobb tror jag. Jag bara fick såna, jag fick lite rysningar av när man känner igen en fjäskis. Och när det är en Svensk Näringslivs fjäskis så får man lite extra mycket rysningar.
Mm.
Carola Lämne fortsätter i alla fall den här intervjun. Det du pratade lite grann om innan, varför ska de känna stolthet?
Mm.
Men hon gav ett inspirerande exempel från sin egen barndom. Hur positivt det kan kännas att ha en anställd som känner stolthet. Hon berättade om ett thailändskt hembiträde som jobbade hemma hos henne. Och Carola Lämne berättade så här. Hon, alltså det thailändska hembiträdet, var uppvuxen i en kulturell kontext som sa att det var fint att ta hand om andras hem. Och det gav henne en enorm yrkesstolthet. Hon kunde krypa på knäna och servera och se ut som en drottning under tiden.
Mm. Ja, men alltså, jag säger inte att det här inte är önskvärt. Jag säger bara att det är svårt.
Det är
att liksom lagstifta fram stolthet.
Det svåra tycker jag känns är att krypa som det som man serverar. Att man tänker sig att man kryper på alla fyra och har då maten, tallrikarna och glasen på ryggen.
Så gör de i Thailand lite.
Det är ett jättestort rum så att man får liksom, man sitter i andra änden av det så kommer hon in och krypar med teset serviserad på ryggen. Hon kryper över hela golvet.
Man har en sån fantasi som man har sett i den här Stjärnetorn och odjuret där det finns så här levande möbler. Så sitter man så här i ena änden av salen och är så här, ropar på sitt lilla levande bord och det är man sugen på riktigt rikande helt soppa som den borde ha på ryggen och kommer gående och i munnen en liten brödkoj med krutonger.
Så gott.
Och så kommer hon liksom gående över hela. Det är klart att det är som en drottning dessutom.
Mm.
Det är klart att det etsar sig fast som ett otroligt positivt barndomsminne som sen är det första kommer upp när man blir intervjuad av DN.
Men jag tror att jag skulle skämmas lite om det var mitt jobb. Och krypa runt så på alla fyra och servera andra soppa.
Från din rygg.
Ja.
Hon säger också så här i intervjun. Det här var, alltså så direkt efter att hon har sagt det här som är lite konstigt att det här hembiträdet kröp på alla fyra när hon serverade. Så säger hon så här. Det var förstås inte något som kvinnan ägnade sig åt hos sin svenska arbetsgivare. Men Lämnes poänger att ett jobb i sig inte har lagstatus utan allt handlar om hur vi ser på det.
Mm.
Men det tycker jag också är konstigt, för att varför skulle en lilla Carola Lämne som barn veta vad hennes hembiträde gör? Varför följer hon med sitt hembiträde hem till andra familjer och betraktar det här hembiträdet krypa då en sån levande bord, att en annan familj har satt en duk och en vas på henne och har henne någonstans, och att detta då etsar sig fast som ett så positivt barndomsminne att hon känner att det är det första som kommer upp sen när hon ska prata om vad är en positiv arbetssituation.
Mm. Just. Men jag tänker, om man hade haft ett hembiträde som man vill ha krypa på alla fyra och servera, då hade jag ju gjort det för, inte jag då, men om jag, hur jag tänker mig att man tänker, att man skulle liksom testa hur liksom mycket man kunde kräva av det här hembiträdet. Liksom, inte hur länge det gjorde det med stolthet. Att det skulle inte vara det spännande. Utan man kanske så här kastar en bunt pengar i toaletten och säger, de är dina om du tar upp dem i munnen. Mm. Då skulle det vara spännande att se om hon gjorde det, inte om hon hade stoltheten kvar efteråt. Eller hur? Det är väl stoltheten som är till salu i så fall. Eller? Om man nu håller på med den här typen av sadistiska lekar.
Men, ja, precis.
Men att det är en speciell typ av sadism att vara, att testa gränser för sadistisk man kan vara. mot stor. En person som fortfarande är stolt. Att,
vi ska se hur länge, vägt. Hur mycket stolthet
det eller se
finns.
Hur pass sjuk arbetsuppgift man kan uppfinna och ändå genom att kalla det för vardagsjobb få den här personen att utföra det som en drottning.
Ja, det är väl liksom lite svårsmält att det inte, det finns absolut ingen anledning enligt Carola Lämne att man inte ska se en som kryper runt med en t-service på ryggen som en drottning. Det är helt sjukt att associera det på andra sätt.
Måste höja statusen måste... för de som kryper med t-service på ryggen.
Måste... Det, det är jättekonstigt att inte associera det till att där kryper en drottning. Det är det som Carola Lämne säger.
Att jobba som levande möbel är inte något konstigt om vi bara kallar det vardagsjobb.
Men jag funderar på liksom, alltså om man ska få ihop det här med att sänka lönen och höja statusen. Mm. Det exempel jag kan komma på där lönerna har sänkts och statusen kanske har höjts eller i alla fall fortsatt vara lika hög är ju mediajobb. Mm. Till exempel vara så frilansande journalist.
Är det verkligen lika hög status på det då?
Jag tror det är lika hög status som det var 95, men då fick man 10 gånger mer för en kulturartikel eller en krönika än vad man får idag. Ja, men jag vet inte vad man kan dra för lärdom utav den branschen då, att de lyckas ha hög status fast de inte tjänar några pengar.
Jag tror det är mycket att inte kalla det vardagsjobb. Mm. Att liksom dra på att det är liksom något speciellt man gör när man skriver en krönika för Nyheter 24.
Man kallar ju alla redaktör. Ja. Alla som jobbar med mera kallar man redaktör. Mm. Fast det är någon som får betalt 400 kronor per text som de skriver en gång i veckan. Den är ändå redaktör för något på Nyheter 24.
Jag har blivit erbjuden en redaktörsjobb supermånga gånger. Du också, va?
Mm. Mm.
Inte jag.
Mm.
Sån jävla...
Men det tror jag du ska liksom se som en fjäder i hatten. Att de ser, liksom, ser upp till dig för mycket.
Nej,
för att
jag tror det
kallar
för att de
ringer
bara till vita killar.
Ja, jag ska gå in på Rättviseförmedlingens Facebook-sida och skriva Liv Strömqvist.
Måste. Här var måste kul att se som en omväxling.
Så jävla mycket avundsjuk i det här samhället.
Jag lyssnar på Filosofiska rummet i P1.
Ooh. Ja,
jag kan också. Om prostitution.
Okay.
Nej, men, ja, det var inte meningen att jag skulle lyssna på det. Men så, det var en diskussion mellan den före detta sexsäljaren, eller vardagsarbetaren, Pernilla Persson, socialantropologen Petra Östergren, filosoferna Katrin Felix och Roland Poirier. Poirier Martinsson.
Jag tänkte bara, Liv, du kallade Carola för Carola.
Ja,
hela
noterade.
Pratan. Var det, en sån...
det var det för att jag lyssnade på en intervju med henne på radio. Och då sa de varannan gång Carola och varannan gång Carola.
Lite så du, gjorde du också.
Du gjorde
ja, jag tänkte, en Carola.
Du tänkte att det var praxis då?
Ja, jag anstängde mig så in i helvete att försöka efterhamma det här. Så att det var uttänkt.
Jag kommer säga Roland P. Martinsson nu.
Mm. Mm.
De diskuterade om Sverige skulle göra som, ja, men som till exempel Amnesty International förordar och avkriminalisera prostitution, eller sexköp, eller vardagsarbete, eller vad man vill kalla det. Men diskussionen hamnar ganska snabbt i en polariserad debatt om hur det är att vara hora. Mm. Är det vanligaste att man är en pigg juridikstudent som älskar att sälja sex på fritiden, inte tar någon skada, inte tar några droger, engagerar sig i sexarbetarnas fackförbund, går visslande till jobbet, älskar att jobba med människor. Någon slags vårdbiträde som slipper hasa runt i rosa flipflops, lösa metro, sudoku. Bara knulla lite, ha lite gött. Eller om det vanligaste är att man är en trasig knarkare som tvingas till något motbjudande och hatar varje dag av sitt liv. Som en manusförfattare på TV. Skoja. Den före detta sexsäljaren, Pernilla Persson, och den konservativa filosofen Roland P. Martinsson hade båda erfarenhet av prostitution. Så här lät det när Roland P. delar med sig av sin berättelse. Ganska långt.
Jag har träffat en gång på en resa när jag var ung, så var jag i Amsterdams Red Light District. Vi gick in i en väldigt, väldigt sluskig liten bar. Och satt mig med barn och beställde en öl som kostade 4 gånger så mycket som på en lyxkrog. Och där satt bredvid mig en flicka. Jag tror hon var 14-15 år. Hon hade väldigt dålig akne. Hon vägde nog inte mer än 30 kilo. Hon var uppenbart hög. Hon lade handen högt upp på mitt lår och sa, "Do you wanna fuck me?" Och bakom henne, 10 feet, vad heter det, 3 meter bakom henne, så stod där en man som uppenbarligen var hennes hallick. En stor, farlig, skrämmande figur. Detta är en prostituerad.
Ganska skrämmande. Ja. Detta är en prostituerad.
Så det värsta var det här, att hon hade akne. Det tycker jag var under all.
Tänk dig det, en 14-15-åring med akneliv. Det är inte särskilt roligt.
Det. Nej, det känns lite off topic att hon
hade värre problem, fick man.
Nej, men det är så konstigt, för där lägger man ju en värdering i där att hon var ung kan ju vara relevant. Alltså man kan ju vända sig mot att han hade anekdotisk bevisföring.
Just det, att hon vägde 30 kilo.
Men att hon vägde 30 kilo alltid skulle kunna vittna om ohälsa, men det att hon hade akne, det är väl mer bara att han tycker att hon var så pass... Alltså han vill understryka där är så här, det var ingen man ville knulla, för hon hade så dålig hy. Eller?
Men jag tänker mig att han ville understryka det här var liksom ett barn, en...
Jag var inte ens nära att säga tror jag att han var där.
jag tror han menar så här, vem fan säger jag till detta? Hon var 13, hon vägde 30 kilo.
Om jag gjorde något var det för att vara snäll.
Nej. Jag tog den med akne. Förlåt.
Detta är liksom... en prostituerad, säger han i alla fall.
Han sa ju också att det är svårt med metersystemet.
Just det, 10 feet.
Men det är för att han är... Jag tror han bor i USA rätt mycket, på Roland Poirier Martinsson. Han är väldigt, han är som den enda svenska republikanen. När det är så amerikanska presidentval, så är Roland Poirier den enda så här svenska åsiktspersonen som stöttar den republikanska kandidaten. Men att han visar verkligen här hur mycket han älskar Amerika. Att jag låtsas inte kunna...
Meter.
Jag låtsas ha feet mer i ryggmärgen än meter.
Men kan han ha missat något med pound och kilo eller något sånt där? För 30 kilo låter ju väldigt lite.
Ja,
just det.
Hon kanske hade aknekläder på sig.
Alltså 30 kilo väger ju kanske en 8-åring eller en 9-åring.
Men 30 pounds är ju bara 15 kilo då.
Just det, hon kanske...
Sluta, härskarteknik.
Det är lilla härskarteknik, Ola, och det tror jag du är medveten om. Frågan är om detta är en prostituerad. Det är det de ska diskutera nu. Vad säger för detta sexarbetaren Pernilla Persson?
Den flicka som du tror ser ut som en 14-åring, hon kanske var 25. Och den man som står bakom henne kanske var hennes man. Och de kan ha ett hus och barn och allting. Du vet ingenting. Du har bara suttit där och fick en illusion. Eller en fasad. Du har sett en skådespel.
Det var bara ett skådespel som man såg. Det var inte alls en 14-åring med akne och en skrämmande hallig 10 feet bakom sig. Det är troligare att det var en 25-årig kvinna med sin man.
Som inte var prostituerad utan bara ville ha som öppet för, eller vet du, de hade som swingers.
Eller kanske inte ens ville ha sex.
Eller ville hon sen, när han sa ja, skulle hon bara skarva och hennes man med. Skulle de high-fiva?
Trodde du det?
De var ett elakt syskonpar som gillade att håna folk.
Lite fräckt att säga att det var ett skådespel. Som att Roland P. verkar vara en sån som utstrålar att det är sånt han gillar. Så att hororna genast spelar. Att de spelar fram en akne.
Men också lite svag nivå känns det som.
Tycker
på det här avsnittet av Filosofiska rummet.
Det,
att de har...
För nu står ju ändå ord mot ord.
Men han hade tittat en filosof också, så noterade jag.
Men de har...
Och det känns lite som, är det som han jobbar som filosof nu för tiden? Att man berättar en sån backpacker-historia?
Ja, men de har en anekdot som de bråkar om. Hur var den anekdoten egentligen? De kan inte lyfta från den nivån.
Vem vet? Som tur är har de en till filosof med sig i rummet som kan liksom bringa lite klarhet.
Jag syns det är väldigt viktigt att vi som inte har någon personlig erfarenhet själv av prostitution lyttar till vad Pernilla säger, vilka åsikter hon har. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Och hon tycker helt klart att det är en provocerande bild som Roland malar upp här. Och då får vi tänka oss, vi som inte har den direkta erfarenheten hon har, att det kanske det är någonting i det hon säger. Men å andra sidan så får vi också försöka se en helhetlig bild. Det är ju ofta så att när vi befinner oss mitt i en situation så är det inte, kanske inte vi själv som ser klart den största den stora helhetliga bilden. Så det kanske är någonting i det Roland säger också.
Det kan ligga något i det sexarbetaren säger, men det kan också ligga något i det Roland säger. Mm. Hur ska vi få veta vad som egentligen hände på den här sunkiga baren? Om den ens var sunkig i Red Light District.
Men jag tycker det är så otroligt konstigt den här diskussionen, därför att just när det gäller position, då finns det jättemycket forskning. Men jag bara tänker att UNHCR, när man så menar, det kan ju inte vara helt omöjligt att så här få tag på statistik, så här, hur många mår bra, hur många mår dåligt. Det kan ju inte vara, alltså empirin kan ju inte vara så här Roland Poiriers backpacker.
Ja, men det var väl så att programledarna för filosofiska rummet satt med ett stort underlag, massa papper framför sig. Sen sa Roland Poirier, jag har en anekdot. Då tände han eld på papperna.
Diskussionen är lite onödigt mycket. Men den
släpper allt. Det vi pratar om, det vi alla är överens om, att det vi ska prata om, det är bara Roland Poiriers backpacker-anekdot. Sen kommer den här exposterade in och säger så här: jag tror att din anekdot var så här. Och då kommer hon in och säger, hon är själv erfarenhet av prostitution, så hon kanske vet mer om den anekdoten än vad Roland vet.
Mm. Exakt, de är inte helt klara med anekdoten.
Det låter som ett bra program.
Den här flickan som jag såg på den baren, hon var inte en kvinna gift med den mannen. Det var en hög flicka som såg väldigt, väldigt skadad ut. Hon kan inte ha varit mer än max 17, hon såg yngre ut. Hon kan inte väga mer än 30 kilo.
Okej, okay, jag kan ha varit 17. Alltså, så långt kan han sträcka sig. Men hon var inte gift med mannen som stod 10 feet bakom. Hon vägde 30 kilo. Så långt går. Ja. Det är Rolands sista bud.
Men det känns som att det går framåt.
Det går framåt, vi närmar oss. Det är dags att ta
vi
in.
Vi genomlyser det från olika håll.
Man känner att det här är konstruktivt. Nu tar vi oss framåt här.
Vad säger forskningen om Rolands aning? Vad säger Petra Östergren som forskar på prostitution?
Att den stora massan internationellt skulle då vara den här väldigt utsatta och marginaliserade personen. Det stämmer inte.
Det stämmer inte med forskningen. Tittar man på empirin så är chansen mycket större att Roland P. Mattsson träffar en glad hora på det där. Säkert inte ens särskilt sunkiga krogen i Amsterdam. Och nu blir det intressant, för vad säger Roland?
Det pratas om logiska argument och klartänkande och fördomsfrihet och forskning och empiri. Och så säger man så här att ibland så kommer man bara dit hän där argumentet är, det känns inte rätt. Och då undrar jag, vad är det för fel på argumentet, det känns inte rätt?
Nej, vad är det för fel på det?
Är han examen i filosofi eller?
Ni vet
jag bara
det.
Kan höra hans såna eller vad heter det? Hans läser upp liksom istället för avhandling.
Ja, men då
vad
kanske
är det för fel på argumentet? Det filosofiska argumentet, det känns inte rätt.
Men det kanske förklarar den här väldigt anekdotiska bevisföringen. Att det kan ju skapa en känsla i alla fall. Sen, vad är det för fel på det argumentet? Kanske att det blir liksom svårt att ha ett avsnitt av filosofiska rummet.
Annars... Ja, det känns ju som att den sidan som är skeptisk till Amnestys nya giv hade kanske äldre haft en annan försvarsadvokat än Roland Poirier Martinsson.
Nej tack, det där känns fel. Det känns inte rätt.
Men han är ju som den här, just att han är amerikansk republikan. Det här är väldigt likt den karaktären Stephen Colbert har spelat. Då han gör parodi på en sån Fox News åsiktsperson att han uppfann det här liksom, att han, jag tror inte på truth, jag tror inte på sanning, jag tror på truthism eller sånt där. Mm-hmm. Och det är what I feel in my gut is true.
Ja, ja, ja.
Att man säger det jag känner.
Så att, och vad är det för fel på det?
Så att Roland använder det helt utan det här ironiska laget att jag känner i magen vad som är sant. Och det är det som vi just får det. Gå på. Ja.
Okej, det var allt vi hade för idag. Kul att ni har lyssnat. Det här programmet gjordes alltså av mig, Liv Strömqvist, Ola Söderholm och K. Svensson. Vi hörs igen om en vecka. Vad ska vi säga mer? Programmet görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och något annat.
Hej då.
Hej då.
Hej.